Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, forskaren och författaren Magnus Norell gästar Dekonstruktiv kritik i det här avsnittet, nästan men inte riktigt på årsdagen av Rysslands attack mot Ukraina. Stort tack till dig som redan stöder Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam i ett ord med bitcoin via PayPal eller på Swish 0768 943737, 0768 943737. Dr. Magnus Norell är adjungerad forskare vid Washington Institute for Near East Policy i Washington DC, och han är också senior fellow vid European Foundation for Democracy i Bryssel. Hans forskning har fokuserat framförallt på internationell terrorism och politiskt våld. Han är expert på nationella säkerhetsfrågor i Mellanöstern, Nordafrika och Pakistan, Afghanistan. Han har skrivit flera böcker, däribland Kalifatets återkomst. Och länkar till Magnus Norells sociala medier och hemsida finner du i vanlig ordning på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Kriget i Ukraina blev inte den promenadseger ryssarna hade hoppats på. Eller för den delen jag trodde men inte hoppades på. Men det är långt ifrån över. Oavsett utgång kommer effekterna av kriget påverka oss väldigt mycket och väldigt länge. I det här avsnittet försöker jag därför få Magnus att spekulera om vad som kan komma att hända. Något han är synnerligen ovillig att göra. Min egen utgångspunkt är att ett snabbt avslut på kriget nu inte längre är möjligt. Det har redan gått för lång tid. Det har övergått till ett utnötningskrig, vilket till råga på allt är något av en rysk paradgren. Vi diskuterar också Sveriges ansökan till NATO. Magnus har gästat Dekonstruktiv kritik många gånger tidigare. Har du inte lyssnat på de avsnitten råder jag dig att göra det. Nu välkomnar jag Magnus Norell. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Magnus Norell. Nästan ett år sedan vi poddade senast och av samma anledning som senast.
Precis.
Jag tänkte bara, vi ska hoppa tillbaka, för i måndags var du och talade. Det var igår, för nu är det tisdag när vi sitter och spelar in det här.
Just det. Precis, på det här måndagsmötet då, måndagsmötena som hålls för Ukraina varje måndag. Ja, exakt. Och det jag sa då, det var precis just detta, att det är ju, vill vi se ett snabbt slut på det här kriget så finns det egentligen bara ett bra sätt, och det är ju att Ukraina vinner. Och för att det ska ske så behöver de det här stödet. Och det behöver gå fort. Och det behöver framför allt gå fort när det gäller just energistödet, skulle jag säga. Naturligtvis vapnen också. Men jag skulle nästan säga att vikten av att Ukraina får chans att hinna med och bygga upp det som är förstört. Samt att de får då den luftvärnsutrustning som behövs för att stoppa de få missiler som kommer igenom. Det är viktigt.
Och flygplan antar jag.
Ja, alltså det ligger ju i diskussionens cykel nu. Va? Nu har det ju passerat en massa röda linjer här. Från början så var ända, jag menar, från början var det Javelins och Enlows och så. Och sen blev det en diskussion om bättre artillerisystem, HIMARS och så vidare, som de först inte skulle få heller. Och nu senast, nu har det varit stridsvagnar naturligtvis som inte heller skulle bli förrän det blev då. Och det är klart att precis som när det gäller alla de andra grejerna så har ju Ukraina bett om det här från början. Och jag minns att vi sa det då andra gången vi pratade om det här, som det var någon gång på sommaren tror jag, va?
För sommaren. Kanske var.
Ja, jag tror det. Då diskuterade jag det här också. Då sa jag, precis som jag säger nu, att om vi hade hjälpt Ukraina från början på det viset som vi gör nu, så hade det här kriget kanske varit slut nu.
Ja.
Och det är det som är så.
Och vi fortsätter dra fötterna efter oss.
Ja, precis, exakt så. Och det gynnar ingen utom Ryssland. Det gynnar faktiskt ingen utom Ryssland.
Jag är inte säker på att det gynnar Ryssland heller.
Nej, alltså, nej, men jag menar, Putin kan
leva med
det.
För man ser liksom en långsam eskalering som tvingas fram istället för en eskalering vi väljer.
Ja, just det. Det är riktigt. Så det är ju, jag kan förstå de, alltså, övervägandena. Man vill inte dra in NATO i ett krig med Ryssland. Men på det här viset så drar vi ut på någonting som kanske skulle ha kunnat avgjorts tidigare. Nu är det som det är. Men vi borde ha lärt oss det nu efter snart ett år. Att öka det här stödet och göra lite snabbare och se till att Ukraina kan vinna det här. Alla är vi överens om att de ska göra det.
Så nu står vi inför vår offensiven och alla nyhetsrapporter påstår att det här är en situation som liknar första världskriget med skyttegravskrig och ställningskrig. Liksom.
Ja, jag tror man ska akta sig för att vara för snabb med jämförelserna eller sådana saker. Det är klart man kan säga det på sätt och vis eftersom det är inget dödläge, men det är en konflikt som är lite fastlåst i alla fall på så vis att ingen av de opponenterna är tillräckligt stark för att genomföra en offensiv nu. Men det händer ju saker hela tiden. Och ryssarna proddar ju, och då gör de ju främst ner naturligtvis i Donbass-området. Och det är väl ingen, jag menar, det är många militära bedömare som säger att det är förmodligen där som ryssarna kommer att försöka sätta in den här offensiven. Men samtidigt är det svårt att se. Ja, det är ju då att de har en stort övertag när det gäller trupp kan få. Jag menar, de har mer folk att dra på. Men, och det är klart, om man inte bryr sig om att det kostar hundratusentals, tiotusentals döda och skadade, så kanske. Men,
det är ju så ryssarna bedriver krig.
Ja, men, och det är klart att någonstans i slutändan så blir det väl för mycket för dem också kanske. Men det kanske man borde ha sett redan nu i så fall.
Men de senaste siffrorna jag såg var så här 139 000 ryska, alltså döda ryssar.
Mm.
Det är ju otroliga siffror.
Ja, det är otroliga siffror.
Det är som finnarna mot ryssarna under vinterkriget. Liksom.
Ja, på mindre än ett år. Så det är klart att i längden så klarar inte ryssarna av det heller. Och jag kan tänka mig nu att var Ryssland, eller vad den här militärledningen då tänker sig, att man ska försöka då, man ska satsa på att ta Donbass, ta tillbaka de här delarna av Luhansk och Donetsk som man förlorade i höstas då, till eller på sensommaren till Ukraina. Och så har man ju hela tiden sagt att vi kan tänka oss förhandlingar.
Men de är inte seriösa.
Nej, det är klart de är inte seriösa. Det är Minsk 3 då, men jag menar, ryssarna bröt själva mot både Minsk 1 och Minsk 2. Ja. Det finns ju ingen levande person någonstans med vettet i behåll som tror ett ögonblick på att Ryssland skulle nöja sig med det. Och varför skulle vi kräva det av Ukraina? Det är löjeväckande. Alltså det är på någonstans löjeväckande. Och eftersom vi alla, och när jag säger vi alla, så menar jag naturligtvis de som uppenbarligen säger sig stödja Ukraina, är ense om att kriget måste sluta med en ukrainsk seger, hur den nu ska se ut. Då borde vi act accordingly. Och då gäller det då att boosta upp det här stödet så fort som det bara går. Så snabbt som det bara går.
Men det görs ju inte.
Nej,
och för varje liksom dra fötterna efter sig episod, eller man ska säga, innan man kommer till nästa del av att flexa sina militära muskler, så hinner ju ryssarna bli mer desperata, inte mindre desperata.
Nej, visst. Nej, jag vet. Och jag tycker att
det är en otydlig signal.
Ja.
Om man säger så här, vi tycker att Ukraina ska vinna. Men vi tänker inte ge dem vad de behöver för att vinna.
Nej, på kort tid. Nej, visst. Och det är, jag menar, alla inom NATO EU gör ju inte så. Jag menar, titta på Ukrainas grannar, närmaste grannar, baltländerna, Polen till exempel, så är det ju inget snack om vad man vem menar ska hända och det ska hända nu. Och där är ju stödet massivt också så mycket det går. Och då, det finns ju en logistisk struktur som är uppbyggd här nu. Alltså, det har ju i alla fall hänt på det här året att det går ju förhållandevis smidigt att få in material. Och det är klart, man har redan börjat utbilda ukrainska pansartrupper till exempel på Leopard-sidsvagnarna och andra. Men det tar ju tid. Så frågan är ju då huruvida...
Och även med dem, hur ser det ut liksom?
Ja, doktrinerna säger lite olika här, va? Men om man ska tala med ukrainsk offensiv förmåga så har ju ukrainska arméledningen och Zelensky sagt att de behöver åtminstone ett par 300 stridsvagnar.
Mm.
För stridsvagnar är som mest effektiva om de kan arbeta upp sig i flock. Stöd då av andra, alltså du måste ha flygstöd, du måste ha arméstöd och så vidare. Men har man det, då har ju de en god chans, därför att de stridsvagnar som man får från väst är ju kvalitativt bättre än de ryska.
Mm.
Om man då jämför dem one-on-one så att säga.
Ja, alltså jämför man bara one-on-one så ser det ju ut så här ungefär. Ukraina har 500 000 soldater totalt. Ryssland har 1,3 miljoner. Aktiva ryska soldater 830 900. Ukraina cirka 200 000. Mm. Reserver 250 000 för respektive land.
Mm.
Och sen paramilitära enheter, vad det nu ska definieras som.
Mm.
250 000 för Ryssland, Ukraina 50 000.
Mm.
Och sen Ukrainas flygvapen är alltså under en tiondels av Ryssland.
Mm. Just det. Och ändå ska man komma ihåg att ryssarna inte har flygherravälde. Det har de aldrig lyckats med heller. Vilket säger en del om kvaliteten.
Ja.
Och naturligtvis strategin också.
Ja, men det är det man undrar när man stirrar sig blind på jämna siffror.
Ja, just det.
Vad betyder de här siffrorna?
Ja, just det.
För om en Leopard 2 är värd 10 ryska, då...
Ja, kanske inte 10, men
ja, det är de ju inte, men...
Men ändå, alltså de är klart mycket bättre. Men det krävs ju då att man har tillräckligt mängd av dem. Och att man ser till att det blir så. Och det kommer inte att bli så på ett par månader. För du hinner inte helt enkelt få dit grejerna i tid. Och då är ju frågan, hinner ryssarna före? Och vad betyder det då i så fall? Och hur skulle den offensiven i så fall se ut? Och det de kan ha då är ju ett massivt artilleristöd och också mycket trupp.
Mycket pansar.
Ja, visst. Även om den är sämre så finns den ju där. Och alltså Donbass jämfört till exempel med då det som hände för ett år sedan när de kom. Man skulle ta Kiev till exempel. Och de skickade in kolonner.
Ja, jo, jag minns det.
Det är inte mest
jättebegåvat. Det är en kolonn framförallt.
Ja, framförallt en kolonn. Väldigt begåvat. Men det är klart att det handlar om att man trodde att det här skulle vara en walkover. Det skulle inte vara någon motstånd. Det är ju bara en massa nazister och fascister och allt möjligt löst folk.
Ja, och människor som egentligen vill
bli befriade. Ja, precis. Men och möjligen kanske man har lärt sig den läxan då. Och Donbassområdet är ju... Det är platt, så det lämpar sig på ett annat sätt för stridsvagnsmanövrar, alltså en sorts manöverkrigföring eller vad man ska kalla det.
Amerikansk fotboll.
Ja, just det. Så det är möjligt att ryssarna räknar med också att, och det skulle jag kunna tänka mig, med den brasklappen då, att nu sitter vi här och är rationella utifrån tittande på det här, men det är inte så säkert att, alltså jag tror inte någon militär bedömare någonstans i NATO eller EU hade i sin vildaste fantasi kunnat tänka sig att ryssarna skulle göra någonting så här så klantigt. För att, så gör man bara inte.
Nej.
Alltså det går inte, det finns inte med på någon sorts spelplan en gång, därför att du kan bara inte tänka sig att man kunde vara så.
Nej, men, det är så dumt så att de inte ens har förbjudit det i regel.
Nej, exakt så. Men ändå gjorde man det. Och det är också en del av krigets natur att det händer saker som man inte har planerat för. Men det jag skulle kunna tänka mig är att alla vet ju att de här stridsvagnarna är på väg. Och även ökat artilleristöd också. Så då kan det ju vara en bra idé från rysk sida sett att slå till innan de har hunnit fram. Så det är väl det som talar för att den ryska offensiven kan komma typ runt ettårsdagen eller något sånt där. Eller, ja, det är man naturligtvis har att göra med vädret också, men någonstans där. Att man vill slå till innan Ukraina hinner få den andra kapaciteten.
Ja, men tror han nöjer sig då om han lyckas ta Donbass?
Ja, han nöjer sig, det gör han naturligtvis inte. Men han kommer att säga att nu kan vi diskutera någon eldupphör, någon fredlig, vi vill lösa konflikten. Ja, du kan ju tänka dig själv, du kan fill in the blanks liksom, vad han kommer att säga. Allt kommer att rulla på som vanligt och vi vill inte ha mera krig. Och skylla på Ukraina som inte vill sätta sig ner och prata om det här och så vidare. Så etc, 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 etc. Och det finns ju alltid tillräckligt med naturligtvis en tillräckligt mängd nyttiga idioter här i väst som tycker att jo, men det så ska vi väl göra nu. Det är inte bra med krig. Nej, det är inte bra med krig. Så det är så jag tror att de tänker. Men jag är inte så säker på att han kan klara av att ta Donbass, hela Donbass. Alltså, alla Ukraina förväntar sig det här. Han har naturligtvis agerat på ett sätt som att man är på något sätt förberedd. Frågan om det räcker, alltså. Det är inte säkert.
Tror du att Ukraina tar Krim?
Ja, det är ju då så att rent militärt skulle man kunna göra det med den här nya offensiva kapaciteten. Det skulle man kunna göra. De kommer att kunna få den kapaciteten med det här nya materialet som kommer att komma. Det gör de. Och framförallt om man kan med det här nya långskjutande artilleriet då som man kommer att få, som ju då USA bland annat redan har utlovat och som är på väg att komma nu, så kan man också nå militära mål inne i Ukraina, inne på Krimhalvön. Och det kommer att göra att du kommer att tvinga ryssarna att flytta tillbaks förråd och sådana saker och göra det mer besvärligt för dem. Så det kan de. Det,
borde inte, de, tycker du?
Ja, alltså kan de inte få tillbaka på något annat sätt? Ja, alltså det är inte upp till mig att säga. Ukraina säger ju klart och tydligt att det är Ukraina, det ska tillbaka. Vi kan inte gå med på att man tar saker militärt och erövrar. Och det har jag inga synpunkter på. Och men det kommer att hända vare sig vi tycker det är bra eller inte, så att säga. Man kommer att sträva dithän. Och att de skulle få tillbaka till någon sorts förhandling just nu, det finns inte på kartan heller, för det kommer ryssarna aldrig gå med på. De måste tvingas in i ett mycket, mycket trängre hörn för att kunna överhuvudtaget tänka sig en sån lösning. Och jag är inte alls säker på att Putin är den man som i så fall skulle kunna komma och fråga. Jag har svårt att se honom backa på det här på överhuvudtaget.
För där har vi ju ett alternativ som jag förutsätter att både du och jag stödjer. Det är ju att Ryssland verkligen förlorar på ett övertygande sätt. Mm. Och då måste ju Putin gå. Och vad händer då?
Ja,
då kan vi ju snacka spillover-effekter.
Ja, det kan vi göra. Precis, jag tror också det att om inte situationen ska frysas på samma sätt som den gjorde efter 2014 till exempel, och de här olika Minsk-avtalen som ryssarna bröt sen, då måste Ryssland åka på en sån käftsmäll att det inte finns på kartan att man ska försöka göra om det här inom en rimlig tid. Om du låser situationen nu, ungefär som det ser ut nu, och har någon form av förhandling, då lägger du upp det för det. För då lägger du upp det för Ryssland att kunna göra om det här om några år igen. Och det är det farliga scenariot här, så att säga.
För oss, ja.
Ja, och för Ukraina.
Ja, men om du tänker vad som händer om Ryssland bryter samman. Tänk alla andra vasallstater när de plötsligt ska bli självständiga.
Ja, men den processen har du redan egentligen. Titta på de här länderna som är med då i det här samväldesrådet som Ryssland har. Armenien, Kazakstan och så vidare.
Alla stanländer.
Ja, precis. Och att man ålar sig ut på olika sätt. Man ålar sig bort ifrån det. Du bryter inte öppet med Kreml, men du i handling så ser du till att du inte stöder det här Ryssland och uttalar sig och stöder det. Du tillåter ryssar som flyr från Ryssland att bosätta dig. Jag menar, hur många ryssar finns det i Kazakstan? Det måste ju vara på över 100 000 i det här laget eller något sånt där, va? Och de utlämnas inte till exempel. Alla de här faktorerna tyder på att den här upplösningen redan har börjat. Så frågan är väl snarast hur den kommer att se ut på sikt. Kommer den att ske på samma sätt, att det så att säga blir en upplösning som utan några stora omvälvningar, utan den bara sker helt enkelt.
Mm.
Det är svårt att tro. Ja, men det är ju, fortsätter det så här så är det
att allt ska
möjligt.
Gå lugnt och smidigt. Ja, det luktar inte världshistoria.
Nej, jag vet. och det är ju tråkigare naturligtvis. Men jag tror ändå det, därför att dels har ryssarna ingen kapacitet att stå emot det heller. De har inga trupper att skicka in till.
Inte nu.
Nej, inte nu.
Inga trupper att slåss mot NATO.
Nej. Så att jag tror att den här mer försiktiga strategin som i dagar läggs då från Alma-Ata och från Yerevan och från andra håll, den kommer att fortsätta. Det är så här man kommer att göra det här. Och så ser man lite, för varje steg man tar så ser man hur reagerar Moskva nu, och så tar man ett steg till, och så kommer det nog att fortsätta, det tror jag.
Det är tydligt att Putin ser sig som en historisk person.
Ja.
Och från rysk perspektiv säkerligen en patriot. Jag menar, utan Krim, ingen Svarta havsflotta.
Nej, det kan han väl ha ändå, men det blir svårt om man inte har Krim.
Ja.
Det blir det.
Ja, det blir en jolle.
Ja, men det är inte så mycket mer att säga de har nu heller. Flaggskeppet sänktes ju för i tidigt skede. De var redan...
Men de har möjligheten så länge de har Krim.
Ja, de har möjlighet att...
Är möjligheten till den svarta havsflottan?
Ja, jo, den blir mycket svårare om man inte har Krim. Så är det.
Ja, de är ju landlåsta åt det hållet i alla fall. Om man inte räknar Nordpolen och sådär.
Ja, precis. Men, och det är därför som... Han har, det är det jag menar, alltså, när man i historieböckerna ska skriva om det här så kommer det att man kommer att skaka på huvudet, därför att han har lyckats med det som han absolut inte ville, till exempel då att NATO utökas. Det var ju det värsta. Och det hade det ju inte gjort heller om man inte hade gått i krig. Varken Finland eller Sverige hade ansökt om NATO-medlemskap. Det tror jag inte.
Nej.
Men nu gör de det.
Vår är ju på is för tillfället.
Ja, den är på is. Men poängen är att vi söker. Och att vi har ett tätt samarbete, militärt samarbete med Finland redan idag. Och då blir det bara en liten utgång i Finska viken och så den här Kaliningrad. Och det finns inget mer.
Nej.
Så att det blir betydligt lättare att, så att säga, hålla koll på Ryssland än det var innan. Och Svarta havet, visst, de kan ha en flotta där, men den är fortfarande beroende av turkarna för att komma ut längre ut.
Så är det.
Och det kan vi väl i alla fall vara överens om, att ha dem som pålitliga allierade kan ju vara lite fishy.
Nu är det här en podd, så ingen kan se vad du gör med handen.
Det var kanske tur det.
Men Magnus indikerade i alla fall att han inte anser turkarna vara pålitliga allierade.
inte i alla lägen.
Han indikerade med handen, så han följer fortfarande de officiella råden i Sverige att uttala sig politiskt korrekt i förhållande till Turkiet.
Finns det ett sånt officiellt råd?
Ja, men om statsministern går ut och säger att det är olämpligt att bränna koraner, oavsett hur korrekt det är.
Ja, du tänker så. Ja.
Så är ju det är ju, även om det inte är en lag, så är det en indikation på vad statsmakten tycker.
Ja, just det.
Det kommer du inte ifrån.
Nej, det är sant.
Och sen är det ju så att politiker har såklart att yttra sina åsikter, som alla andra. Mm. Men om de är statsministrar så har de en större
tyngd.
Ja, det kan jag hålla med om. Större tyngd än normala medborgare.
Det är sant. Det är sant.
Vi sitter inte på våldsmonopolet.
Nej.
Så det är, ja, jag vet inte. Rent så här, för jag tänkte ju, och det sa jag ju när det här började, att så här, det här får inte bli ett utnötningskrig.
Nej, just
för det. För det är ryssarna så jäkla bra på. För de bara tar lidande som ingen annan.
Nej, och risken är att det kan bli det om man inte speedar upp den här hjälpen till Ukraina.
Ja, men tror du inte att det redan är det nu?
Jo, det kan man kanske säga. Det har ju hållit på ett år.
Ja.
Det har ju hållit på ett år.
Och det ser inte ut som det kommer ta slut de närmsta 2 månaderna.
Nej, det kommer inte att göra. Nej, det kommer inte att göra. Därför att båda sidor har ju det, någon form av ambition om att kunna gå på offensiven här. Så visst, det kommer det här hålla på. Det är ett tag till, absolut.
Och ryssarna är ju som en köttkvarn. De kommer mala ner sin egen befolkning i den. Mm. Tills de får fram en lysande författare. Som de alltid har gjort, liksom.
Ja, det är ju sorgligt.
Ja, det är faktiskt en katastrof.
Sorgligt, ja.
För tittar man ekonomiskt så ser det också mörkt ut, kan jag säga. Ukrainas ekonomi prognostiseras i år backa 35% BNP-tillväxt.
35%.
Ja, och Rysslands cirka 3.
Mm-hmm.
Oljepriset har ju gått upp, så det har gynnat dem. Och det verkar ju som att de förberedde sin ekonomi på just krig.
Mm.
Stort krig. Men de backar ju också från en plussiffra på 4.
Mm.
Så det är ju någonstans egentligen mellan 7-10%.
Ja, när det här med sanktionerna infördes, och nu kommer det nytt sanktionspaket här har införts nu, så sa man väl att det kommer egentligen inte märkas på Ryssland förrän 2023. De här sanktionerna.
De första. Alltså det tar ju tid för sanktioner att verka. Mm. Men man ska också komma ihåg att de aldrig har funkat mot Iran och Nordkorea.
Nej.
Alltså det är inte som att det har avgjort något krig där.
Nej.
Men... när jag tittar på ekonomi mellan stater i krig, då tänker jag bara, med hur mycket resurser har de att lägga ner?
Mm.
Och Ryssland har ju oerhört mycket resurser.
Mycket resurser, ja, visst. Vilket återigen talar för att det är bättre att vi hjälper Ukraina att vinna här snabbt på slagfältet än att tro att ryssarna ska sänkas av sanktioner. Det kommer inte att bli så, tror jag, heller.
Och vad tror du om risk för krig mellan NATO och Ryssland?
Ja, alltså det vill ju inte Ryssland ha.
Nej.
Det vill ju inte NATO ha heller. Men, och som sagt, man kan ju naturligtvis diskutera var någonstans den gränsen går egentligen när man öser in material till Ukraina från NATO.
Mm. Jag menar, var går gränsen?
Ja, exakt. Jag vet faktiskt inte. Jag menar, när Ryssland säger att ni är redan med, så finns det väl visst fog för det. Men än sen då? Jag menar, det här är ju ett flagrant övergrepp mot ett land i Europa på ett sätt som vi inte har sett sedan andra världskriget faktiskt. Så det är klart att vi måste agera. Men rent... Alltså Ryssland vill ju inte ha krig med NATO. Det skulle ju vara totalt förödande. Och NATO vill det inte heller. Och det är delvis därför man har hamnat i den här situationen här, va? Att å ena sidan, hur mycket ska vi hjälpa och på vilket sätt? Så att det inte går över den här gränsen som ingen riktigt vet var den går någonstans egentligen.
Det ökar osäkerheten.
Ja, det ökar osäkerheten och det är egentligen farligare.
Ja, det är klart att det är.
Ja, men jag kan ju förstå att det måste vara så. Därför att om man säger att gränsen är shooting war mellan NATO-trupper och Ryssland, ja, då har man ju och det är väl det jag skulle säga, att det är där man har dragit gränsen helt enkelt. Allt annat är inte krigföring.
Nej,
så länge man undviker att skjuta på varandra så är det inte krig.
Ja, och då kommer ju Ryssland inte vinna ett konventionellt krig. Det enda sättet de kan vinna på är precis det de har förberett sig för. Kärnvapenkrig.
Ja, Rysslands militär, doktrin, så finns det ju med att använda taktiska kärnvapen.
Taktiska är en sak, ja. Men de har ju mer kärnvapenpunkt än vad de
har. Men jag tror fortfarande inte att det kommer att ske. Därför att det vore ju slut på Ryssland då i så fall.
Ja.
Och det...
Vissa hatar att förlora, Magnus.
Ja, men att förlora så mycket.
Ja.
Jag är mycket tveksam till det. Till de här. Putin använder det här som ett potent vapen att skrämmas med. Och
vad är ett taktiskt kärnvapen?
Ett taktiskt kärnvapen är ju ett kärnvapen som används militärt på ett slagfält.
Ja.
Med en begränsad så att säga, styrka jämfört med strategiska kärnvapen då.
Jo, ja, men jag har funderat på det. För definitionen av strategiskt kärnvapen är mellan 1 och 100 kiloton.
Mellan 1 och 100? Okej. Okay. Ja,
och Hiroshima var 15 kiloton.
Ja.
Ja. Så ett taktiskt kärnvapen har ju större sannolikhet alltså vara... har större åverkan än Hiroshima.
Ja, det beror ju på vad ryssarna själva... Men det här är ju en väldigt teoretisk diskussion eftersom det aldrig har använts och förmodligen inte kommer att användas heller.
Kai som var här, ja. Rämö som var här strax efter dig faktiskt. Mm-hmm. Han tror ju fortfarande, tror jag, sist jag talade med honom, att det kommer vara sista utvägen för dem.
För Ryssland, att använda taktisk kärnvapen?
Ja, för han är övertygad om att Ryssland kommer förlora militärt i konventionellt krig mot Ukraina. Mm. Alltså både på grund av framförallt motivation från ukrainarna.
Ja.
Han har varit där och tränat soldater, eller i alla fall sett det hända.
Mm.
Så han tror att så länge ryssarna inte blandar in kärnvapen så vinner ukrainarna.
Mm.
Och då kommer Ryssland att ta till taktiska kärnvapen, för de vill liksom inte, kan inte förlora.
Men då förlorar de ju definitivt. Då är det ju slut med Ryssland sen.
Varför? Vad händer då?
Ja, svaret blir, om som sagt, jag är lite skeptisk att ha sådana här diskussioner, för det blir för teoretiskt egentligen, men
var skulle de sätta in? Nu är vi ju mitt i fog of war, men så spekulationer är i princip allt som återstår nu.
Men var skulle de sätta in det då? Sa han någonting om det? Var skulle Ryssland sätta in det här taktiska kärnvapnet någonstans?
Någonstans i Ukraina.
Ja, men var i Ukraina?
Någon stad, I guess.
ja, men då om de gör då det, så skulle det skulle inte påverka den militära situationen egentligen alls. Och sätter de in det militärt i Donbass, ja, då skulle det sluta lika många ryssar som ukrainare.
Varför skulle det inte påverka situationen militärt?
Nej, men om du ska sätta in ett taktiskt kärnvapen mot en stad, bara för att markera då. Titta,
ja, exakt.
Här. Ja.
Vi är beredda att göra det här. Ja. Vi kan göra det igen.
Ja, precis. Mm. Men rent praktiskt så skulle ju det skulle påverka Kiev naturligtvis, eller om det nu man väljer den stan eller någon annan. Men det militära läget skulle inte förbättras för av det skälet. Det skulle förmodligen göra folk ännu mer förbannade. Och svaret från omvärlden skulle bli förödande. Jag tror inte man skulle sätta in kärnvapen från NATO-sida eller någon. Det behövs inte. Den konventionella övermakten är så stor. Så att du skulle krossa Ryssland. Så det vore ett självmål av gigantiska mått. Jag tror inte att det finns på tapeten. Men jag tror att vad som finns på tapeten. Och det är därför som jag tror att Ryssland lägger en ganska stor vikt i den här offensiven. Då, den potentiella som nu under våren här. Det är att skaffa sig ett utgångsläge. Och hoppas att väststöd för Ukraina ska... Att vi ska tröttna helt enkelt. Att vi ska efter ett år, det har hållit på ett år, det är alldeles för länge. Och att man kommer att fortsätta köra den här den här kampanjen att titta här, vi klarar oss bra ekonomiskt, vi säljer fortfarande vår olja till Indien och Kina och till andra också. Vi har
just olja tjänar de väldigt mycket pengar på för tillfället.
Turkiet har inte, ett NATO-land har inte infört sanktioner. Alla de här faktorerna kommer att läggas fram och säga, ni kan inte vinna det här över oss. Vi kommer att orka hålla ut mycket längre än vad ni kommer att hålla ut. Jag tror att det är den propagandistiska så att säga, strategi man kommer att använda här och hoppas att det ska funka. Jag tror inte att de har någon plan B. För det vet jag inte, men my gut feeling är att det fanns ingen plan B här. De trodde att de skulle fixa det här på en vecka eller tre dagar eller vad det skulle kunna vara. Och sen skulle det vara klart. Precis som 2008 med Georgien och precis som 2014 med Krim.
Det var bara det. En ren felberäkning.
En total felberäkning och det finns ingen plan B. De har bytt överbefälhavare tre gånger bara under hösten i Ryssland. Så att det finns ingen plan B. Och vilket inte nödvändigtvis är goda nöder, därför att det öppnar utrymmet för de här lite mer tossiga besluten att ta. Men att använda kärnvapen hör inte dit. Så jag håller inte med honom om det.
Och Afrika? Från Sahel till Centralafrikanska republiken opererar Ryssland i princip obehindrat.
Ja. Visst, det kommer de att fortsätta med också.
Det är gamla franska kolonier. Mm. Och Frankrike är ett NATO-land.
Ja, visst.
Där stöter de ju på varandra i alla fall.
Ja.
Om man nu anser Frankrike vara ett riktigt land och med i NATO.
Tycker jag att man får göra ändå.
Jag är inte så säker, men okej.
För spekulationens skull. Jo, men det tror jag nog. Men det kommer man också fortsätta med. Ryssland har en massa verktyg att vara besvärliga på andra håll. Och det kommer man att fortsätta med, för det är de verktyg man har. Detta gör man för att öka pressen på väst, såklart. Ja.
Det är en front mot ett västland, kan man säga.
Och det kommer man att fortsätta med. Och man kommer också köra det här med att egentligen är det USA som krigar här och väst, och de vill krossa Ryssland, det är slutmålet. Det här propagandistiska sättet man har kört på hela tiden, det kommer man också fortsätta med och hoppas att det ska räcka. Och som sagt, precis som du säger, det finns en uthållighet här, tror jag, som går ganska långt för Rysslands del. Och hela det här resonemanget som vi har nu, för mig så bottnar det igen i att se till att Ukraina kan vinna det här snabbt.
Mm.
Och det betyder till exempel inte bara stridsvagnar, det betyder också stridsflygplan på ett sätt som inte, jag menar F-16, till och med F-35, vad du vill. Alltså det bästa och snabbaste sättet att göra slut på det här kriget är se till att Ukraina vinner det här snabbt.
Ja, men jag börjar bli övertygad om att det typ är för sent faktiskt. Det här är nu ett utnötningskrig.
Och det är dåliga nyheter. Det är riktigt dåliga nyheter.
Ja, och jag ser ingen väg ut, för jag sitter och spekulerar mycket. Jag tycker sånt är lite kul till och med.
Mm.
Och oavsett hur man väljer liksom att vrida och vända på olika sätt det här skulle kunna gå åt helvete på, så är världen ofrånkomligen förändrad säkerhetspolitiskt, ekonomiskt. Det är verkligen...
Visst. Det här kriget påverkar ju hela världen. Det är alldeles riktigt.
Jag menar, FN brukar ju ta någon sorts ledarroll i konflikter de senaste 20-30 åren i alla fall. De är ju...
Men det går ju inte eftersom Ryssland sitter i säkerhetsrådet.
Exakt. Mm. Så nu är det landslaget.
Mm.
Och EU är på ena sidan. Så vem ska ens mäkla fred liksom?
Ja.
Jag bara ser det eskalera långsamt och som sagt mer som en reaktion på omständigheter än att någon tar ledartröjan.
Ja, men det kan jag hålla med om. Och som sagt, ju längre det här inkrementala pågår, ju större blir ju den risken naturligtvis. Jag kan hålla med. Jag hoppas att resonemanget inte håller. Jag hoppas att vi här som stöder Ukraina ser faran i det här och agerar utifrån detta.
Ja, alltså jag har ingen makt, så jag kan inte påverka det.
Nej, riktigt. Inte jag heller, men jag hoppas att det blir så. Jag hoppas att de röster som höjs...
För Sverige har väl inte skickat direkt mest utrustning?
Nej, det har vi inte gjort. Vi har skickat utrustning, men och det gör vi ju fortfarande, men vi har inte skickat mest. Nej, men det är klart vi inte har.
Nej.
Men vi har väl inte mest att skicka heller.
Men mest per capita ens?
Ja, nej. Mm. Det tror jag är Litauen eller Lettland, ja. Per capita, ja.
Mm. De polackerna verkar ju i alla fall sugna på ett slag mot ryssarna.
Mm.
Det får man göra.
Ja. Nej, men visst, alla Rysslands grannar inser ju realiteten, så att säga.
Mm. Ja, det är verkligen tydligt när man ser intervjuer med ledare från Finland och Baltikum och Polen.
Ja, visst. De vet precis vad som gäller.
Mm. Och en sak jag aldrig fick chansen att fråga dig, som jag frågar Nord Stream.
Som låg bakom, menar du?
Ja.
Ja, du.
Bara kontrollfråga.
Ja, jag förstår. Ja, jag tror fortfarande att det är Ryssland som har gjort det.
Det tror
jag. Ja, det tror jag. Därför att det är en markering. Vem annars skulle ha något intresse av detta? Och vem skulle ha möjligheten och resurserna att göra det?
Mm, ja,
det är inte så många aktörer.
NATO?
Ja.
Men, USA? England?
Ja, kan göra det, men vad skulle de vinna på det här?
Jag vet inte, men nej, jag minns att jag läste ett white paper, tror jag, från Carnegie Foundation, som var några år, hade några år på nacken, om det var från 2019 eller 2020, som sa, vad ska NATO göra om Ryssland går in i Ukraina? Mm. Och svaret på den frågan var, bomba Nord Stream.
Ja, men nu, men det, okej, det hade kunnat funka om inte tyskarna redan stängt av den, men det gjorde de ju.
Ja.
Den var ju inte igång när de sprängde den.
Också ett land vars ekonomi påverkas exceptionellt negativt.
Tyskland, ja.
Ja. Mm. -3% cirka. Ja.
De har ju ändå svängt om. Det får man ju ändå ge tyskarna. Energimässigt har de ju verkligen skärpt sig.
Har de det?
Ja, ja. Alltså de var ju till 40% beroende av rysk gas till exempel.
Mm.
Och det har man ju i princip nästan suddat ut. Det kommer ingen rysk gas till Tyskland längre.
Alls. Det är ju alltid något.
Ja, visst. Så det går ju att förändra. Det går att ändra. Och det kan ju vara en effekt, apropå det här när du nämner att saker och ting förändras, att ekonomin förändras och så vidare, eller ekonomier förändras, att i ett sånt här läge så kan du också se, det blir väldigt akut, vad kan vi göra för att förändra den här situationen, hur kan vi frigöra oss från beroendet av rysk gas till exempel? Ja, det visar sig att det kunde man göra på en massa olika sätt.
Mm.
Det går inte över en natt, men det går.
Vi är inte där än,
nej,
ska
det
man säga.
Nej, det är vi inte, men det går att göra det, och det är väl poängen här nu då. Och som sagt, det i sig är också en sån här effekt av det här kriget. Att det visar sig att det går faktiskt att förändra det här.
Ja, och det har jag också tänkt på. För man kan säga förändring, man kan också säga balkanisering av världsekonomin. Från att ha försökt bygga upp liksom en internationell värdekedja där alla deltar, så ska nu alla ha separata värdekedjor.
Mm. Ja, fast det tror jag inte heller på. Alltså, världsekonomin är så pass...
Vilket också ihop. Ökar risken för krig.
Ja, men den är ju så pass ihopbunden.
Ja.
Så att det är svårt.
Den har varit i alla fall.
Ja, och är ju fortfarande i väldigt hög utsträckning. Jag menar, om ryssarna vill sälja sin olja så måste de ju ut med den någonstans.
Yep.
Och visst, och Kina och Indien köper naturligtvis gärna rysk olja till kraftigt reducerade priser, såklart att de gör. Men det är fortfarande så att de här banden finns kvar. Och det är ingenting du bara löser upp. Du måste i så fall ersätta dem med någonting annat. Och det är inte heller gjort en användning. Det är definitivt inte för den del av världen med ekonomier som är mycket svagare än våra.
Nej, inte en användning.
Nej.
Men jag försöker tänka också på hur det ser ut på lite längre sikt.
Mm. Ja.
Och det har ju sett ut så tidigare med separata värdekedjor för nationer eller kluster.
Men när
nationer.
Du säger separata värdekedjor, hur menar du då?
Nej, men om du ska till exempel tillverka mikrochip i ditt land och du inte har möjlighet att köpa komponenter och råvaror från alla delar på jorden, då måste du se till att du kontrollerar de råvarorna någonstans.
Mm, mm.
Som Kina försöker göra med Afrika till exempel, eller Ryssland också för den delen.
Mm.
Och vi.
Mm.
Så ju mer du bryter upp de här och skapar egna, det kan i början ge ett visst välstånd, men eftersom du konkurrerar om resurser så ökar ju det risken för krig.
Mm. Ja, och konflikterna i Afrika är ju många redan nu.
Ja.
Så visst, och det, som sagt, det tror jag är också en sån här effekt som kommer att fortsätta ju längre det här drar ut på tiden. Det här ryska pillandet i Afrika. Jag menar, ta Mali till exempel, det är ett bra exempel. När fransmännen drog sig ut nu till slut.
Mm.
Eller Centralafrikanska republiken där också Wagnergruppen finns. Och ha kontroll över, apropå det här med råvaror, ha kontroll över vissa gruvor.
Ja, det
regeringen i Centralafrikanska republiken har ingen kontroll längre. Det är ryssarna som har.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Och den processen tror jag också, kommer vi också kunna se mer av framöver, såklart.
Och då blir det ju kalla kriget
ja,
i princip.
Ja, ja, visst. Ja, det har ju verkligen Putin fått igång igen.
Ja, militära proxykonflikter.
Visst.
Ja, kamp om naturresurser. Och hearts and minds.
Visst.
Ja, och det betyder påverkansoperationer, propaganda, även från vår sida.
Säkert kommer det göra det.
Så... För läser du västerländsk media nu så är det ju klart att Ukraina kommer vinna. Och lika självklart är det i Ryssland att de inte kommer göra det.
Det är dire prospects.
Det är det verkligen.
Om vi skulle säga någonting om...
Sveriges ansökan till NATO.
Jag vet inte om det är någonting som...
Jo, det vill jag gärna prata med dig om.
Men det hänger ju ihop med det här.
Ja, det gör det ju. Så nu är den fryst.
Ja,
tills det turkiska valet är över.
Ja, i vart fall det tror jag. Och det var väl lätt att förutse, det kan jag tycka då. Man ska ju inte säga man borde inte ha och så vidare. Men det är ändå svårt. Vi ska ju gå med i NATO, vi ska liksom inte gå med i Turkiet. Så att vi skrev det avtalet med Turkiet förra året, det har jag lite svårt att förstå. Det har jag svårt att förstå redan då egentligen.
Vad menar du?
Vad poängen med att vi ska ha ett avtal med Turkiet när vi ska gå med i NATO? Alltså jag menar nog att man lämnar in en ansökan om att gå med till NATO, så får NATO hantera det här. Och som sagt, Turkiet har gjort så här varenda gång. Varenda gång har de gjort så här. Jag menar, när balterna skulle gå med så var det samma sak. Och du får leta länge för att hitta en kurd i Litauen, men de lyckades ju till slut att göra det. Och hojta och skrika från Ankara. Och så hände samma sak igen. Så här blir det kanske extra tydligt eftersom Sverige har så täta band med olika kurdiska grupper och haft under väldigt lång tid. Så det är inte så konstigt.
Satsat väldigt mycket på...
Vad sa du?
Framförallt Socialdemokraterna har ju satsat väldigt mycket på...
Ja, visst. Så att allt det här förstod man väl, eller borde ha förstått. Det måste vi väl ändå förutsäga. Så att, men bilden som framträder när du tittar på vad som hände, så är ju bilden av att, som Stefan Löfven brukar säga, vi såg det inte komma. Och det är ju i så fall anmärkningsvärt att man inte kunde se det här komma. Men det, och det är klart att Turkiets röst, och det har hänt varje gång som sagt, NATO ska utökas, den kostar pengar. Den kostar någonting. Turkiet ger inte sin röst i någon form av kollektiv solidaritet här. Nej. Utan de ger sin röst om de får någonting för det.
F-16-plan från USA.
Till exempel. Ja. Precis, now we're talking. Och det har ju varit på tapeten hela tiden. Och till slut så gick det ju nu så långt så att representanthuset sa att okej, skriv på det här nu så att Finland och Sverige kommer med, annars blir det inga F-16. Och det är to play hardball. Och det satt ju långt inne, men det måste ju komma till slut.
Ja, till slut så kan väl inte turkarna vara med i NATO?
Nej, om de ska fortsätta så här. Det kommer nog att ta lång tid, tror jag, eftersom det är väl den tredje största armén, tror jag, i NATO. Och de ligger ju där de ligger. Politisk geografi är ganska...
Absolut.
Powerful.
Men du såg John Bolton i Agenda kanske?
Nej,
det var intressant av flera anledningar. För det första är jag är ett fan av John Bolton. Han är en person som talar väldigt mycket klarspråk.
Ja, kan det säga. Får man säga.
Men han sa där att så här, ja, men i slutändan så får vi ge upp Turkiet. Så här kan de inte hålla på. Vi kan säkert kontrollera det där sundet på lite mer större avstånd med ny teknik och så där. Det är inga problem. Det var hans åsikt. och det var intressant också, därför att det här är, för första gången såg man massa vänstermänniskor i Sverige hylla John Bolton.
Ja, det är förvisso det är ju spännande.
För att han så tydligt ville ha med Sverige i NATO.
Ja, just det.
Någonting som alla de här vänstermänniskorna var helt emot. Bara för 8 månader.
Ja, eller hur? Ja, det var väl i januari förra året som dåvarande försvarsministern sa att hon aldrig skulle med något.
Aldrig
någonsin.
Inte under hans ämbetsperiod i alla fall. Och sen, det fick han ju rätt i sen.
Det är sant. Ja. Precis, det får man igenom. Så att, jag menar, det där är, men nu är det som det är, och då är det smartaste då att lägga på luren och sitta still i båten och bara låta bli och gå igång på allting som händer.
Ja. För det är ju, nu har jag hållit med massa vänsterskribenter som jag annars aldrig skulle hålla med om. Att så här, men, för de, jag förstår att de tar tillfället i akt och angriper en borgerlig regering inrikespolitiskt i Sverige för att få poäng och när de säger att liksom, ni saknar värdighet.
Ja.
Och du syftade ju på att det här avtalet som faktiskt Magdalena Andersson skrev på, det är det som har lett oss till vår nuvarande situation.
Såklart.
Och Jean Frick.
Jag tänker att han skulle ha så mycket att säga till om i landet. Men det har han egentligen inte. Vi låter honom ha det. Det är ju så pinsamt också. Men Andersson är all ära. Men jag tror att det finns i...
Men de säger ju att vi har ingen värdighet när vi liksom viker. Och det är ju sant. Bara så här, du behöver inte vara turkar. Bara vilket land från Mellanöstern som helst respekterar styrka. Även Israel tror jag. Liksom vill ha raka besked.
Nej, men det var väl Per Baun, professorn här i filosofin i Kalmar, som skrev att det är Bamse som bestämmer den svenska utrikespolitiken.
För att?
För att man är snäll. Om vi är snäll mot dig så blir du snäll mot mig.
Ja, precis.
Det tycker jag var en underbar bild. Och det kan jag väl förtvivla lite när jag ser att man tror att om vi åker ner och är snälla mot turkarna så kommer de snälla tillbaka. Det hör liksom inte alls till saken. Och Sverige och Finland har ju uppfyllt då det här avtalet, menar man. Men om du skriver ett avtal med Turkiet under Erdogan så kommer du aldrig uppfylla det.
Nej.
Förrän USA säger att nu räcker det.
Nej, men det vill bara se om vi har några turkiska medborgare här som bor och verkar i Sverige, men är turkiska medborgare och på regimens sida. Och sen så kidnappar vi dem.
Ja, det är
och så säger vi till Turkiet, nu säger du ja till vårt NATO, vår NATO-ansökan här, annars får du inte tillbaks dem och deras förmögenheter.
Det är att play hardball.
Det är så Turkiet agerar.
Ja, visst är det så.
Ja.
Och det är så många andra länder också agerar. Och allt detta visste vi ju från början. Men nu har vi det här avtalet och Sverige och Finland kan ju säga många år som helst att vi har, det handlar ju mest om Sverige. Finland kan ju gå med imorgon om de vill, tydligen. Men att vi har uppfyllt avtalet, vilket vi har. Men det avtalet är också skrivet på ett sånt sätt att det kommer alltid finnas möjlighet för Turkiet att säga, men vänta, titta här. Den här paragrafen här, ni har inte riktigt uppfyllt
den här kurden vill vi ha.
Ja, precis, den här kurden. Och det kan inte komma undan. Och det, jag kan tycka att det var oändligt naivt att göra ett sån miss. Det är NATO vi ska gå med i. Det är NATO vi förhandlar med, inte Turkiet. Att ge Turkiet den positionen som de inte alls hade haft annars.
Och då undrar jag, är det här slutet för NATO att Sverige går med? Därför att om ett oändligt naivt land går med...
Så menar du att nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte alls. Nej då, det är
för jag tänker bara, nu ska vi liksom, om vi går med så måste vi ändå börja integrera våra säkerhetstjänster med bland annat Turkiet.
Jag vet. Men
och våra,
absolut, men de alltså här finns det ju redan en massa band och diskussioner och kopplingar och utbyten redan från början. Och Sverige är ju väldigt hög utsträckning redan ett västland. Jag menar, vi har väldigt täta för militära samarbete med Finland. Vi har redan ett militärt samarbetsavtal med Storbritannien till exempel, som vi kan bygga ut egentligen också om vi vill. Så att vi är ju redan med i praktiken. På
västerländska jeans, österländsk själ, det är Sverige.
Nej, österländsk själ, det tror jag inte. De hade aldrig, kineserna hade aldrig skrivit på det avtalet.
Nej, det hade de
aldrig gjort.
Nej,
inte en chans. Nej, inte så.
Däremot är de nog glada att NATO slösar en stor del av sin militära förmåga i Ukraina. Det har de nog ingenting emot.
Det kanske de inte har någonting emot, nej. Precis. Det är möjligen så. Men som sagt, så det är jag inte så orolig för, men jag tror att det kan ju ge Kristersson rätt, att om alla nu sätter sig ner och lugnar ner sig lite här, så är väl det bra. För det här, det har förmodligen inte så mycket med, Turkiet vet ju om, de kan ju den svenska lagstiftningen, de vet ju det här. Och när han säger, ni får inte gå med förrän jag förbjuder bränning av koronen. Att överhuvudtaget ta det på allvar och att
be om ursäkt för saker.
Alltså det är
inte
otroligt.
Så värdigt.
Nej, det har inte blivit värdigt, men det är dumt. Alltså,
ja.
Alltså,
så kan man säga.
Ja, det har inte blivit värdigt.
En dum förhandlingsstrategi.
Ja, otroligt. Och om då journalisterna springer runt med mikrofonen och säger, ja, vad säger de om det här då? Då ska man säga... Eller något så kanske.
Ja.
Typ så.
Ja.
Jag menar, eller Bolton hade väl kanske kunnat komma med någon wineliner.
Ja, typ det garanterat
det
faktiskt.
Hade
ja.
Och återigen, inget av det här är nytt, inget av det här är oväntat, inget av det här är någonting man inte kunde se. Det finns ingenting i det här som på något sätt bryter mot någon form av mönster här, vare sig från Turkiets sida. Och det gör ju hela naturligtvis anmärkningsvärt. Och nu har det ju gått så långt så att... Men som sagt, det enda möjligheten nu är att lugna ner det här. Det är att inte gå i svarmål på alla grejer. Det kommer alltid finnas provokatörer. Det kommer alltid finnas paludan som vill bränna upp en koran någonstans eller någonting sånt. Släpp det bara. För allt det här vet Turkiet om. Och de vet att Sverige inte kommer att ändra några lagar. De vet att vi inte kommer att förbjuda hit eller dit. Så bara släpp det. Och så låt representanthuset ordna det här.
Men tror du vi kommer få gå med Finland då?
Ja, det tror jag. Det är ju precis, finnarna har ju sagt att och NATO vill ju att vi går med tillsammans.
Såklart.
Det är ju lite poängen av att få det här nordiska blocket här uppe. Så det är ju den uttalade viljan naturligtvis. Fråga Stoltenberg till exempel. Så det är ingen diskussion om det. Att man skulle släppa med Finland innan Sverige, ja, det kan man kanske göra, men
en jättestor armé, svårt att tacka nej till.
Ja, visst, absolut. Och det skulle inte... Men det, naturligtvis Erdogan är ju Erdogan, så han kan väl tycka att det är en markering då som han kan leva med. Men det är inte säkert att han kan få leva med den. Därför att NATO är fortfarande NATO, det är ett kollektiv. Oavsett vad Turkiet gör eller inte gör så är de med i det här kollektivet. Så någon form av bortre gräns finns det ju naturligtvis. Där någon säger att nu får du skärpa det här.
Ja, de har köpt ryska luftvärnssystem, ja, Turkiet. Ja. Det är väl egentligen ett brott mot NATO.
Ja, det är väl inte ett brott, men men som sagt, Turkiet, alltså Erdogan, han är muslim på samma sätt som Corleones är katoliker. Den enda princip han har är att han inte har någon princip, eller om man ska uttrycka det lite mer finkänsligt, han är den ultimata pragmatiken. Han gör det här vad som är bra för Turkiet och ingenting annat. Och så har det varit under lång tid. Han är ju inget dumhuvud, men han vet att det inte är sin position. Så att, och därför så ska man bara släppa det här. Och Sverige har uppfyllt det här sin del, och det har Finland också gjort. Det är Turkiet som är kvar och ska uppfylla sina delar. Och sen att han hittar på nya grejer, han får inte bränna upp koraner. Bara lägg på luren. Ja. Gå inte i svarmål, gör ingenting. Alltså, för det kommer inte att fungera i alla fall innan valet i maj och juni, tror jag. Jag är helt säker på det.
Börjar göra sprakljud så här.
Alltså, ja.
Det bryter upp här, klick.
Just det, jag hör inte. Jag hör bara ett nolla. Precis så, precis så. Och så lägg ner det här. Ja,
för jag vill gärna att vi går med.
Ja, det vill jag också. Det vore utmärkt.
Ja, jag tror det vore bra av flera anledningar. Ja, ja. Jag tror det skulle ha positiv inverkan på svensk kultur också.
Jaha, hur menar du då?
Nej, men det är så här att när man är med i en militärallians, då erkänner man att verkligheten existerar.
Mm.
Och säger man att man är neutral, det här är väldigt förenklat, då lever man fortfarande i ett tillstånd av icke-verklighet. Och det är lite där Sverige på något sätt, anser jag i alla fall, är så kulturellt har befunnit sig. Jag förstår att ledningen i Sverige tyckte det var ett jäkligt smart sätt att ställa sig mellan
blocken.
Liksom, att det var ju bra för Sverige. Det var en smart strategi.
Mm.
Men att gå därifrån till att få alla att tro att det är en moralisk strategi, det är ett väldigt stort hopp.
Det är ett stort hopp.
Som jag tror att ingen klarar av egentligen. Jag vet inte vad det skulle vara för sorts moral.
Nej, jag heller faktiskt. Now when you mention it, nej, vad är det för moral egentligen?
Så om man ställer sig då tydligt på till exempel NATOs sida och så säger man sig, ja men det är en allians med fel och brister som allt annat i verkligheten, men den försvarar i alla fall vissa värden jag tror på som individualism och frihet. Och det är det minst dåliga alternativet. Då har du erkänt att så ser verkligheten ut. Eller så kan du lalla omkring i din egen värld och säga att det bästa är att stå utanför världen.
Ja, det går ju inte.
Nej, det som händer då är att banditerna vinner.
Och världen tränger sig på i alla fall. Ja. Så kan det mycket väl bli. Och som sagt, jag hoppas också det. Och det vore ett sätt att det skulle radikalt öka säkerhetsstrukturen upp i norr. Här.
Verkligen.
Och det vore ju väldigt, väldigt bra.
Ja.
Att uttrycka sig milt.
För även om du inte säger vad taktiska kärnvapen skulle kunna släppas, så det troligaste är i så fall Ukraina, så skulle det väl lika gärna kunna vara Stockholm.
Ja, eller Gotland.
Ja, alltså därför att det är inte London eller Berlin. Nej. Så det är inte liksom det största fuck-off, utan det är liksom Stockholm.
Ja.
Kom igen, ni klarar det här. Bara ni vet vad vi är kapabla till. Liksom.
Ja.
Så jag skulle känna mig tryggare med ett amerikanskt stridsfartyg i hamnen just nu faktiskt.
Ja, men jag håller med. Det är en kollektiv säkerhetsorganisation och det kan bara vara bra. Men som sagt, att bjuda Erdogan på saft och bulla kommer inte att skynda på den här processen.
Nej, överlag så har jag funnit att man sällan får gå med i militärallianser bara man bjuder på saft och bullar.
Nej, det var något undantagen.
Man måste ha något även där att komma med.
Ja.
Mm. Som en armé.
Mm, just det.
Och det måste vi också bygga upp.
Mm.
Vilket också är mer i linje än vad ett normalt land som accepterar att leva i verkligheten har.
Mm. Mm. Sure.
Så allt det här kommer ju ha såklart även kulturella effekter. Liksom.
På sikt, ja, absolut. Visst. Ja.
Ja. Då tackar jag för att du återigen har tagit dig tid att besöka Dekonstruktiv kritik, Magnus Norén.
Tack, Aron Flam.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av forskaren och författaren Magnus Norell. Du finner länkar till hans sociala medier, böcker och hemsida på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik och min produktion av Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam med ett ord, via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.